välkomna till podden Våldets ansikten. Du lyssnar på Sara Voldo och
Lena Nordström.
Hej Lena.
Hej.
Jag tänker så att jag börjar med att vi checkar av läget som vi alltid gör. Så hur är läget Lena? Mår du då?
Jo men jag är lite nervös. Jag ska ju berätta min historia här då. Och jag vet inte varför jag blir så nervös. Men hur som helst, så, annars är det bra. Vi har kört sorgbearbetning på jobbet idag. Då, och jag har skrivit ett fullbordans brev. Tror jag sa rätt va?
Ja, sa rätt.
Till en relation som jag har haft. Då. Så att jag blev ju känslomässigt berörd och det tycker jag är fint. Ja. Nej, men annars är det bra.
Det var jättefint att få lyssna på brevet också. Jag fick ju lyssna när du läste upp det.
Hur mår du själv då?
Jo men med mig är det bra. Jag är taggad inför kvällens match. Sverige-Spanien.
Yippie.
Den ska vi kolla på tillsammans. Hemma hos oss.
Ja, vad mysigt.
Och sen så känner jag med dig. Förra veckan var det jag som berättade min historia. Och jag tänkte på att du sa så här, men jag vet inte varför jag är så nervös. Och jag var också väldigt nervös. Men det tror jag är för att vi pratar ju om väldigt smärtsamma saker. Så att det är inte så konstigt att man är nervös. Så att jag känner med dig och jag finns här och stöttar dig på precis samma sätt som du stöttade mig.
Ja, tack. Ja, men det vet jag ju. Och sen har ju vi ögonkontakt med varann här.
Ja, men precis. Ja. Så att när du känner dig redo Lena så kan väl du berätta din historia från en... Eller erfarenheter från en destruktiv, våldsam relation.
Ja. Ska vi se här då, ursäkta. Den här relationen då som jag ska berätta om. Den hände för när jag var mellan 20 och 25 år gammal. Jag träffade en kille. Och jag var ju fullt aktiv här då. Alltså i mina droger och sådär. Men träffade en kille som... Jag har varit jättekär i, som hade mycket droger och sånt där. Och då hade jag egen lägenhet på den här tiden då. Men hur som helst så slutade med att jag sa upp min lägenhet och flyttade ihop med honom. Och var ju jättekär och sådär då. Till en början då så var väl allting jättebra och sådär. Men sen efter ett tag så märkte jag att... han är inte snäll mot mig. Alltså det här. Han kunde säga massa konstiga saker. Liksom. Att jag var tjock. Att jag var ful. Och att jag. Och jag ursäktade honom hela tiden. Då. Och det jag vill tillägga här då. Att jag var väldigt smal vid den här tiden. Väldigt, väldigt smal. Jag var väldigt nedknarkad. Men jag fäste mig väl inte så mycket vid det här direkt. Sådär då. Men sen började helvetet så att säga. Han skällde på mig jätteofta. Han hotade mig. En natt så då fick han för sig att vi skulle gå ut och gå brandvakt runt huset. Av någon konstig, lustig anledning. Jag tänkte han har väl en psykos eller något. Och sådär. Men jag vet inte om jag spelade med eller sådär. Då, men... Det var jättemärkligt i alla fall. Jag var väldigt rädd, kommer jag ihåg. Då, sådär. Sen kastade han ut mig flera gånger i veckan. Och då hade inte jag någonstans att ta vägen eftersom jag hade sagt upp min lägenhet. Jag hade ingen som helst kontakt med mina föräldrar under tiden. Och då, i början så det är klart att det var skrämmande och sådär. Då, men jag var ju väldigt beroende av mina droger här också. Då, och...
Och beroende av honom. Och honom. Han hade gjort dig beroende.
Ja, precis. Och jag menar, då kunde jag ju sitta på hans altan då. Flera timmar och kallt var och så där då.
Herregud.
Ja, och några gånger då så hann jag liksom och klä på mig jättemycket kläder innan då. Så att jag inte slapp att frysa och hade alltid en toalettrulle med mig för att jag måste kissa eller så där då, va?
För att han hade låst ut dig?
Han låste ut mig från altanen och fick inte komma in då, sådär. Och låtsades inte om att jag fanns på något sätt då. Sen tänkte jag då så här att jag kanske kunde gå hem till någon då och få vara där. Men då förföljde han mig och hotade med att om jag gick till någon annan så skulle han slå sönder deras lägenheter då. Så då ville jag ju inte utsätta andra människor för det här. Nej. Samtidigt som att jag kände mig ju väldigt ensam.
Mm.
Väldigt förnedrad och våga erkänna det här för andra då va. Mm. För det var många som varnade mig för honom nämligen.
Mm.
Bli inte tillsammans med honom för han är psykopat och han är manodepressiv och han är jättesjuk. Och jag såg ingenting utav det där. Jag såg ju bara en kille som nyss hade muckat ifrån fängelse. Han var snygg, han var vältränad. Han hade massa droger och pengar. Jättefin lägenhet. Det var det jag såg.
Mm. Man ser ju bara det är bra.
Ja.
Kände du skam då också att du inte att personen hade liksom varnat dig även om man ska säga
ja,
att
hur fan kan jag vara så jävla dum i huvudet liksom på något sätt där då, va? Sen blev jag ju någon eftersom han hade ett känt namn därifrån jag kommer då och då blev ju jag någon nu vill jag ju inte nämna hans namn då så här. Nej. Men då var det många som sa ett namn och så är du tillsammans med honom och det är hennes kille och ja, men du vet så det är Lenas kille och Lena och han och
så där. Status.
Ja, och det betydde ju någonting för mig där då på något sätt då. Och men sen hände det att folk släppte in mig.
Okej.
Okay. Ja, och tyckte ju att han var dum i huvudet och sådär. Men det var aldrig någon som sa det till honom. Det var aldrig någon som försvarade mig på något som helst sätt. Jag vet inte om de inte vågade eller om de var rädda för att de inte skulle kunna få ta del av hans droger. Om det var så att de försvarade mig. Så då vet jag vid ett tillfälle så var det en kille som hade släppt in mig och så var jag där. Och då kom han utanför och hotade och sa det att om inte de liksom slängde ut mig eller så till att jag kom ut därifrån så skulle han slå sönder hela lägenheten. Så det slutade faktiskt med att jag fick gå därifrån.
Nej.
Ja, och det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Ja,
alltså då kommer vi till det här igen med civilkurage som prata om i något avsnitt.
Jag blir väldigt ledsen när jag tänker på det idag då. Man brukar ju prata om det lilla barnet i sig själv, men här är ju jag liksom 20-25 år och jag blir väldigt ledsen när jag tänker på det. Alltså hur ensam jag vet att jag kände mig.
Mm.
Jag kunde inte vända mig till mina föräldrar. Jag kunde inte liksom vända mig till någon på något sätt då, va?
Jag förstår vad du menar och känner jättemycket identifikation det här med den här ensamheten att man känner sig så ensam.
Ja, och samtidigt så jag gick ju tillbaka till honom hela tiden på grund av både droger och allting sådär då va. Och han tryckte ner mig väldigt, väldigt mycket. Han tvingade mig att äta frukost varje morgon för det ska man göra. Samtidigt som han sa att sitter du och äter du som är så tjock som en gris. Jag vet att jag vägde kanske knappt 50 kilo. Ja, och han sa vid något tillfälle liksom, jag behöver det, vad ska jag ha dig till, jag kan ju liksom onanera själv, jag kan skaffa en hemhjälp, jag kan, alltså du fyller ingen funktion. Han kunde se till och kasta ut alla drogerna på golvet så jag liksom sprang där och sopade upp då för att inte det skulle beskylla pengar och sådana saker. Han kastade ut allt guld han hade, och nu säger han för jag var aldrig delaktig i det här, allting var hans. Det påpekade han väldigt ofta att det är hans. Liksom, va? Han kastade ut några buskar som var utanför så jag fick springa och plocka för att inte bli skyldig eller att någon snodde det här för då skulle jag få skit för det. Han tvingade mig begå bedrägeri en gång på en bank. Han tyckte, och då på den tiden så fanns det såna här checker då, och då fick jag gå på något falskt lägg. Och så åkte vi till en liten småstad eller som var utanför där jag bor då. Och när jag kommer in på den här banken då, så, eller om det var post, jag kommer inte ihåg, då sitter en gammal klasskamrat till mig där i disken och jobbar där. Och jag tänkte, gode gud, det här kommer ju aldrig gå. Och han står utanför och väntar. Men som tur var så kunde de byta kassa. Så att, men jag vet att jag var så nervös. Jag var så nervös. Men nu begick jag det här bedrägeriet då, och så fort jag kom utanför så tog han alla pengar ur min hand, för det var ju, det ska ju liksom betalas det här då, va. Det var mycket sånt där som jag gjorde under hot liksom. För han slog mig inte fysiskt direkt. Det är klart att det hände. Men det var mest det här trycka ner. Invagga mig i falsk säkerhet eller trygghet som det heter. Du vet, jag trodde att nu är det bra och så kom det någonting jättekonstigt som jag inte kunde... Det hände saker som jag inte kunde förklara.
Lite så här gaslighting, att han psykade dig. Ja.
Och om jag var hemma ensam i lägenheten, då kunde jag upptäcka och titta ut genom fönstret. Då smög han utanför för att titta och se om det kom någon dit, vet du. Och jag tänkte, god, jag hoppas det inte kommer någon.
Mm.
För då vet jag inte hur jag ska göra med, nej, jag kan inte släppa in det. För, alltså det var jättekonstigt då. Och sen, det här eskalerar ju mer och mer på grund av att jag har varit mer och mer nedtryckt. Alltså, för det är ju verkligen psykisk misshandel det här alltså.
Och
det som var jobbigt var, det var med att han förnedrade mig jättemycket inför andra.
Kränkningar.
Och det var aldrig någon som sa något. Alltså det han gjorde, det var en grej. Men just de här människorna som satt i samma lägenhet, hörde allt det här. Det var aldrig någon som sa liksom, utan han kunde säga, men den där, hon är dum i huvudet, hon kan ingenting, hon ska inte ha några droger. Så det hände vid flera tillfällen, så fick alla droger utav honom, men inte jag. Och då kunde han ibland ta liksom sprutan och spruta ut på väggen, där har du din dos. Och såna här saker då. Och knarksugen som jag var, så var det ju liksom, jag började ju nästan gråta, du vet. Och samtidigt så ska man vara stark och inte visa någonting då. Ja, det var mycket sånt då. Och, så att
vilken förnedring och vilka kränkningar. Och
det här pågick i flera år. Och det var, alltså, och jag vet så här, han bodde ju i en förort då, till det jag, alla vet väl att jag kommer från Linköping förmodligen, men det här var en förort till Linköping, och där det fanns, alltså allting fanns där, om tänker Systembolag, post och allting så här. Men så jag lämnade inte den här förorten på över ett år. Åkte jag liksom inte in till stan, om du tänker det. Inte till, mina föräldrar träffade jag inte på flera år här då, va? Men jag åkte liksom inte, jag lämnade inte hans lägenhet förutom vi kanske gick ut någon natt och sådär. Så jag var så fast inne i hans lägenhet och sprang och städade, för jag var så koncentrerad på att inte göra fel. Så jag liksom städade och hans tvätt skulle alltid vara struken. Och han skulle alltid ha ett mål, lagad mat varje dag. Och så då fick jag ju gå och handla och så där då. Och jag menar, ja, alltså, det har jag berättat tidigare här nu. Jag var ju fullt aktiv här. Så jag var ju så uppe i mitt huvud. Och jag visste inte hur man skulle göra korv stroganoff en gång, kommer jag ihåg. Jag kunde inte, jag kom inte på hur man gjorde det. Som tur var så kom det en dit som jag kunde säga så här, hur gör man det här? Och jag bara, alltså, det är ju världens enklaste maträtt. Men jag kunde inte, alltså, för att jag var så koncentrerad på att jag inte skulle göra fel, va?
Hjärtat.
Ja, så jag kommer ihåg vid ett annat tillfälle då, så då skulle vi gå och lägga oss och så skulle han ha något vatten och tillbringa med vatten. Och då var jag också så koncentrerad på att jag var tvungen att höra vad han sa. Alltså jag hörde aldrig vad han sa. Men det slutade med att jag tappade hela den här i sängen och får ju massor med skit för det. Och jag tror han slängde ut mig och sådär då. För att jag var liksom så hypernervös hela tiden. Så att, jo, det var det jag skulle säga. Så vid något tillfälle så kom det en tjej då som jag kände. Och då frågade jag henne så här, hör du, jag måste verkligen fråga dig. Är jag dum i huvudet på riktigt? Alltså jag trodde verkligen att jag var dum på riktigt. Att det har liksom slagit slint i mitt huvud, så att jag förstår inte saker och ting. Jag vet inte hur det är. Och alltså, jag trodde på riktigt att jag var dum i huvudet. Alltså. Mm. Och det, jag kommer så väl ihåg det samtalet som hon och jag hade då. Och hon bara, nej men snälla du, det finns inget fel på dig. Alltså, sådär. Sen kunde han försvinna och var bort. Det här är ju flera timmar och han skulle gå ner i källaren. Och, ska göra. Och någon gång så gick jag ner och tänkte, vad fan är han liksom? Ja, men då har han inrett ett litet hobbyrum i källaren.
Jaha.
Med porrtidningar och madrass. Och vad han gjorde där, det förstår vi ju alla sådär. Va? Och liksom den här förnedringen gick emot mig då. Alltså, det var fruktansvärt. Ja. Jag
förstår det.
Det var fruktansvärt var det. Och sen var vi på ett annat ställe, kommer jag ihåg en gång då. Då skulle han testa mig, va, jämt så här. Skulle han testa mig att jag fick bära alla inbrottsverktyg. Uh-huh. För att han skulle se om jag var tillräckligt nojig eller tillräckligt modig eller om jag var rädd eller sådär. Och sen skulle han ha mig att krypa från en lägenhet en gång, vilket jag icke gjorde då. Men alltså just den här känslan av att en annan människa har makten över mig. Och så fick jag ju bära drogerna ofta och sådär. Men sen finns det saker som jag liksom kan skratta åt idag, för det var så jävla sjukt. Va? Men då... Ursäkta. I missbruket där då, så är jag väldigt rädd för katter. Så om vi var ute och gick och det kom någon katt, då tvingade han mig att bära katter. Alltså jag trodde jag skulle gå sönder.
Mm.
Alltså, nej, men du menar på er att det, jag kan lära mig det här. Alltså det var så här, idag när jag berättat så hör ju, det är ju jättesjukt alltså. Det här.
Ja, verkligen.
Det här var ju ingenting som hände utav loppet av en månad, du tänker. Nej, det här eskalerade. Så det blev bara värre och värre vissa saker då. Och sen åkte han in i fängelse ibland. Och då kunde jag liksom andas. Och se sådär då. Men samtidigt,
det måste ju varit en jättebefrielse. Det var ju en befrielse för dig när han åkte in.
Det var det. Men samtidigt så var det ju inte det. För att då hade ju inte jag den tillgången till droger. Så att det blir så dubbelt allting då. Va? Sen är det så här att jag fick... jag blev med barn.
Okay.
Upptäckte ju jag då. Och... ja, jag kommer inte på, jag vet inte riktigt vilken månad eller vecka jag var i när jag upptäckte det då. Men i den vevan så får jag hepatit B också. Och då är det bara jag som får hepatit B, inte han då. Och då var det värsta livet för det, för då trodde han att jag hade varit någon annanstans. Men jag fick hepatit B och låg på infektion en vecka. Jag tror han kommer hälsa på mig en gång. Sen när jag kommer hem och jag är utskriven, då hittar jag honom i sängen med en annan tjej.
Åh, herregud.
Så där står jag då med barn, hepatit B.
Du var gravid då?
Ja, då var jag gravid.
Visste han
då.
Det?
Ja, han visste det. Ja, och, så då flyttade jag hem till mina föräldrar. Där blev det ju lugnt och sådär då. Lugnt. Alltså, jag pundade ju inte sådär då. Så då flyttade jag hem till dem, kom ifrån honom. Men har då ingen lägenhet och flyttar hem till mina föräldrar. Det var tufft var det. Och så ville jag ju då att han skulle göra ett faderskapstest. Eller jag visste ju att han var pappa till barnet då. Men jag ville att det skulle stå på att det var han som var pappa till barnet då. Så det inte stod fader och okänd och sådär. Då fick han två kallelser. Och han vägrade ju komma då. Sådär. Sen var det så här att det här barnet vi skulle ha då. Ida skulle hon heta. Hon dog. Det blev ett plötsligt spädbarnsdöd då. Och den historien kan jag ju ta vid ett annat tillfälle. Ja.
Det här vet ju jag om, ja. Men jag säger igen att jag beklagar så mycket.
Ja, och tack.
Det, smärtsamt.
Ja, och det som stör mig med den grejen också, det är att när han hamnade på häktet då, eller på förhör på polisen, då satt han och grät då. Över att han menar på att han hade begått brott på grund av att det här hade hänt då. Men han var inte delaktig på han var inte delaktig på något som helst sätt. Han var inte på begravningen. Blommorna som man skickar, så brukar det stå vem som har skickat, och då står det hans namn och sen hans mamma då. Det stod inte liksom pappa och farmor och såna saker då. Och så han erkände ju aldrig faderskapet här då. Så fick jag då det är klart att jag skulle kunna berätta den historien här, självklart, men jag tänker att det inte är det som är grejen här idag, utan det kan jag jättegärna ta, som sagt, vid ett annat tillfälle då. Så där. Ja.
Är det okej?
Okay? Det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag hade då fått en lägenhet i en annan förort i Linköping då, inte där han bodde då, som jag och Ida skulle flytta in i då. Men nu blev det som så att det var ju bara jag som flyttade in i den här lägenheten. Jag började ju knarka jättemycket här då, stängde av alla mina känslor och allting då. Men sen upptäcker jag när jag är ute på nätet att jag känner att det är någon som håller på och förföljer mig.
Okay.
Ja, det var jättekonstig känsla liksom sådär. Och då är det ju han. Det är ju han som förföljer mig här då. Okay. Han tvingar sig in i lägenheten flera gånger, fast jag säger att jag vill inte att han ska vara där. Men han hade fortfarande makt över mig, kände jag. Jag hade liksom inte kunnat bearbeta den här... Jag kunde vara tuff och kaxig när det var andra människor. Men så fort han kom in i lägenheten, när det så, då blev jag som en liten igen då, mm. sådär. För när vi var tillsammans då, det var ju slutet mellan honom och mig givetvis här då, va? Och men när vi levde tillsammans, då var jag som en liten marionettdocka som han kunde styra och ställa med. Mm. Precis som han ville sådär då. Och jag kände att så var det på gång igen då. Han tvingade mig vid något tillfälle hem till sig så att jag hade sex med honom. Alltså det var klart att jag hade väl kunnat sagt nej och skrikit och gapat och brålat, men jag kände att jag vågade inte, och det var för att det skulle bli lugnt, att jag kunde få honom lugn. Mm. Så går jag med på det här. Mm. Fast jag kände ju att jag gjorde ju jättemycket våld på mig själv här.
Vilket övergrepp.
Ja, det var enormt alltså. Det, ja.
Och jag förstår det här, liksom, att konsekvensen av att säga nej blir på något sätt, eller man tänker att det är större än att än om man går med på det.
Ja,
för han, hemskt att det liksom ska behöva vara så.
Ja, och jag vet, vid ett annat tillfälle så skulle han dra mig ut från lägenheten, men då var det en tjej som hade flyttat in till mig, och hon vart skitförbannad liksom, och bara, för då kände jag att det fanns folk som liksom stod upp för mig då, va? Sådär. Men och då slet, då drog han verkligen i mig alltså, med våld och sådär då. Men sen var det så här att jag vet inte om han torskade, men sen kom han inte på ett tag. Sen var det så här en julafton. Då vaknade jag upp när Kalanka börjar, och hade ju värsta ångesten där liksom. Och bara, det är så mycket som hinner fatten på något sätt, du vet. Och jag hade inga droger för tillfället. Och sen hade jag en fantastisk moster som hade ställt någon korg utanför dörren där med julsaker och julmat och sånt där då. Och men jag mådde jävligt dåligt, och så var det andra människor i lägenheten också då. Och då pundade vi oss och sådär där då. Men hur som helst så började ringa på dörren då. Och då står ju han utanför där, och jag ville inte släppa in honom. Så då började han bryta på den här dörren. Och jag hade sån här 9-hållare lås, kommer jag ihåg, som jag fick hålla mot och så där. Och tänkte, han ska fan i mig. Det här är min lägenhet och han ska inte komma in här alltså. Sen hade jag ju sån här griskrans som man har på ytterdörren, du vet, så här till jul då. Den försökte han tända eld på och kasta in i brevlådan. Det hade suttit en sån här morgontidning i brevlådan som han försökte tända eld på, men det hade slocknat precis innanför dörren, va? Så jag... Men då sen går han, och då hade jag fönster åt båda håll, så då ser jag i mitt vardagsrum hur han kommer från en bensinmack som ligger en liten bit bort med en sån här dunk.
Åh,
och jag tänker, ja, så då kommer han tillbaka till lägenheten, och jag har ju fortfarande inte öppnat här då, va?
Då har varit jätterädd.
Ja, då häller han in bensin i brevlådan där då, och någonstans där då så blev jag skitförbannad alltså. Så att jag hämtade en kökskniv och började skrika till honom, en tändel då för fan så jag kan släcka det här. Men där så ramlar jag och slår mig så in i den alltså.
Oj.
Ja, så jag slår upp hela armbågen eller något sånt där då. Och, men han, jag vet inte om han drar det då eller någonting. Men så i alla fall så blir det tyst där. Han heter bensin där. Men visst, jag står ju innanför dörren. Det hade aldrig kunnat, alltså, jag hade kunnat släcka där så.
Jo, men ändå.
Ja, men det är väl klart. Men då är jag förbannad. Och jag är förbannad för att en drog från lägenheten, hoppade ut från balkongen, för han var så jävla rädd då. Så att, ja. Men så när det blir tyst då, så då drar vi därifrån. För då orkar jag liksom inte vara kvar där då. Så att dagen efter när jag kommer hem, så är ju polisen där. För då är det ju misstänkt mordbrand, försök till mordbrand. Då hade han torskat utanför, för de hade hittat några parkeringsböter på honom på någon stulen Ford eller Audi Quattro, eller vad fan de heter, jag kommer inte ihåg. Ja, hur som helst då. Men det blir ju rättegång utav det här, och då vill de att jag ska vittna, och du vet ju hur det ser ut i missbruksvärlden och alltihopa, så att jag håller mig undan då, så de får ju aldrig tag i mig. Men innan han har gjort det här, det glömde jag berätta, innan han häller in bensinen, då har han slängt sönder, det var tre fönster ute i köket, då har han slängt in en vinflaska genom varje, så han hade tagit sönder varenda fönster ute också. Plus att han hade slagit sönder hela porten som var full med glas då.
Herregud.
Så att jag blir ju givetvis vräkt här. De vill inte ha mig som hyresgäst. Han har brutit upp halva dörren till lägenheten och såna här saker också då. Och,
så fruktansvärt, ja. Tänker jag att liksom, du är våldsutsatt. Ja. Han utsätter dig, han kommer hem till dig, torskar för mordbrand, och det är du som, ja. Som blir av med lägenheten.
Ja, det var, och alltså, sen torskade han ju aldrig för mordbrand, för det var ingen som vittnade, vet du, så det var ingen som kunde säga, men han erkände skadegörelse, gjorde han.
Okay.
Så jag, så att han kom ju lindrigt undan, alltså, förstår
verkligen.
Du? Eftersom det var som det var, hade det hänt idag så hade det varit en helt annan sak, va?
Mm. Nej, men, och det är ju klart att leva i en sån relation eller ha levt, alltså man är ju, jag kan tänka mig också att du kanske var rädd för att vittna,
ja.
Vad som ska hända av det.
Ja, alltså, och eftersom det var, ja precis, jag menar ja men det var hemskt var det, alltså. Jag tänkte, ska människan aldrig lämna mig fred?
Nej. Och det här var alltså efter som
det här var ju, och då kunde jag tänka, det här var alltså efter jag då hade hittat honom i den här sängen ihop med en annan tjej. Mm. Jag föder Ida. Det är begravning. Jag flyttar in. Jag kanske hade bott där några månader innan det här hände. Mm. Jag varit vräkt efter ett år. Inte riktigt ett år. Mm. Och, så att jag kanske hade bott där ett halvår, säger vi då. Och lite mer. Och sen började han ju förfölja mig och allt det här. Så att det har ju gått ett tag sedan vi flyttade isär.
Mm.
Han och jag.
Mm. Och han vägrar liksom acceptera.
Ja. Och just den här känslan när jag var ute och gick då, vet du, på, som jag berättade för dig, på nätterna. Det var det som...
Mm.
För alltså det är, jag är mörkret fortfarande. Och jag känner att även om det här är ju ganska många år sedan då. Men som, det som är så tragiskt är det att det här är ju inte den enda dysfunktionella relationen som jag har haft, va?
Mm.
Och det var ju inte den sista, utan... de har ju liksom gått in på, det har ju flera, för sen efter det här då så träffar ju jag, som jag då trodde, mannen i mitt liv, som jag skaffade två barn tillsammans med då, och det blev ju på ett helt annat sätt. Så ja,
det är ju ofta så att så har man en gång varit utsatt och liksom fått sin sin integritet, alltså man har blivit våldtagen i sin integritet, som jag brukar säga, så ger ju det konsekvenser till framtida relationer också, där man har problem med gränssättning och man ser inte sitt värde och tänker att man inte är värd något annat, och att det liksom dyssiga i mig eller oss söker sig till det dyssiga i, liksom, i män och i andra människor. Det är så sorgligt att det,
ja, och det är så. Det som är så sorgligt, för att när min mamma sa så här till mig en gång, tänk om du kunde skärpa till dig och skaffa gifter och skaffa man och barn.
Mm.
Hon visste väl inte bättre just då. Men jag gjorde det.
Mm.
Jag gifte mig, jag fick två jättefina pojkar.
Mm.
Men var tillsammans och gift i 7 år med den här mannen. Och om jag skulle summera allting utav de här 7 åren, så kanske det var eventuellt 1 år som var bra, allting tillsammans.
Mm.
För då gick jag från den ena dysiga relationen in till en annan som var också dysig, men på ett annat sätt. För där var det mycket fysiskt våld då.
Mm.
Så att när jag skilde mig från honom, det gjorde jag då, som jag sa, efter 7 år. Där någonstans då så kände jag att äntligen är jag fri. Och tänkte att jag ska aldrig mer ha en karl som äger mig, beter sig mot mig eller är på något som helst sätt elak mot mig, respekterar inte mig. Men jag har blivit så skadad utav allt detta, så att jag har sökt mig vidare. Jag har ett x antal sådana relationer efter det här. Och då kan ju många tänka kanske så här, men vad är det hon inte förstår?
Ja, fast det är inte det det handlar om. Jag tänker att det kan vi kanske ta i något avsnitt. För det är ju absolut inte det det handlar om. Men att man inte fattar eller inte. Utan det handlar ju om det här som jag sa. Det är mekanismer som gör att man är van vid ett speciellt mönster. Och det sjuka i mig söker sig till det sjuka i någon annan. För att det är det man känner till. Det här är oftast också mönster som sitter i sin barndom, att man inte har fått sina behov tillgodosedda. Och så länge man inte får jobba med det här och bryta och lära sig se de här mönstren och göra annorlunda så är man inte förmögen att göra på annat sätt.
Nej. Och det, så. Idag när jag tänker på det så är alltså, idag är jag ju liksom många år äldre, jag har mer erfarenhet, jag har ju liksom återtagit mitt förstånd. Jag vet ju att det är ju inte mitt fel.
Verkligen alltså, inte.
För det har jag ju tagit på mig många gånger, liksom, vad gör jag för fel? Mm. Är det något fel på mig eftersom jag låter mig bli behandlad så här? Mm. Men i den här första relationen som jag pratade om, jag var så knäckt. Va? Han hade tryckt ner mig sådant psykiskt så att jag hade inget eget värde. Jag, som jag sa, jag trodde jag var dum i huvudet. Mm. Han matade mig hela tiden. Och nu har jag liksom inte berättat fullt ut riktigt hur dagarna kunde se ut. Men jag tror säkert att de som lyssnar på det förstår och kan sätta sig in i. Alltså, kan inte påminna mig om att han någon gång sa till mig exempelvis, åh vad fin, du var vacker. Mm. Utan hela dagarna såg ut till att antingen så kunde han bemöta mig med tystnad och då kunde han vara tyst en hel dag för att straffa mig på något sätt.
Och det är också våld. Ja. Tystnad är ju också en typ av våld. Mm. Att inte bekräfta och se och tillgodose den andra personens känslor. Det är också en typ av våld. Lena.
Jag tror att jag har fått med det som jag känner är viktigt ifrån den här första relationen här då. Så. Ja.
Tack så jättemycket Lena för din historia.
Ja, tack.
Jag har ju hört det här tidigare. Vi känner ju varandra så bra och har pratat så mycket om det här. Mm. Men det är ändå lika smärtsamt att höra. Ja. Det är otroligt känslosamt när du berättar.
Jag har ju gått och planerat det här hela helgen nu. Jag har ju skrivit ner små stödord. För att kunna få det liksom som en röd tråd.
Du lyckades jättebra med det tycker jag. Jag tror att våra lyssnare håller med.
Och jag har ju känt då. Jag har ju bearbetat väldigt mycket av det här. Jag har alltså. Det är ju nu de senare åren som jag har fått bearbeta. Det här har jag liksom bara stängt ner. Mm. Det här har. Jag har ju knarkat så mycket på allt det här. Mm. Och tryckt ner alla känslorna. Men nu när jag. När minnena kom upp, när jag satt och skrev stödorden och gick igenom relationen och sådär. Vad var det som hände och olika situationer. Så ramlade jag tillbaka på det här. Och just det, nej men gud, det här är ju inte klokt. Vad hände? Och någonstans där då, och jag vet. Men jag kan titta på det på ett annat sätt idag. Idag tittar jag på det på ett annat sätt.
Ja, men precis. Och det är ofta också därför vi kan prata om det så här. Mm. Sitta och podda om det för att vi har bearbetat det. Liksom. Men det är ju en lång väg att gå. Men det är ju, jag brukar säga att man kan bli hel. Mm. Eller man kan bli helare, men kanske inte hel alltid. Och det är ett ständigt pågående arbete med
sig själv. Det har ju skapat mycket rädslor i mig. Alltså, just det här när jag har träffat män och det. Och sen har jag ju märkt då att det tar ett tag innan jag upptäcker kanske signalerna. Men att när jag har upptäckt de här signalerna eller vad det nu är, eller första smällen, då är det redan för sent, för då är jag så fast.
Då är man så invaggad i det här, den här falska tryggheten som du beskrev tidigare. Det är det som är så läskigt.
Ja, och liksom, har man inte varit utsatt för det här då, alltså just det här med, som jag sa, psykiskt misshandel, alltså det, alltså hur man bara letar sig in i hjärnan på en annan människa och i ens tankar. Och
när man är så utsatt som du var också, alltså beroende, lever i missbruk, och alltså det är en sån sårbarhet och sån utsatthet.
Och det glömde jag berätta, han kunde ju väcka mig då, du vet, mitt i natten och slänga ut mig sådär, så att jag kunde våga ju inte sova heller.
Nej.
Alltså bara det jag gör.
Jag ger dig en kram nu Lena, vi ska göra det när vi har poddat klart.
Nej, men jag känner mig nöjd över den här, jag stannar där.
Ja, tack igen, så fint. Jag vill bara, du får lyfta upp lilla Lena i ditt knä och ge henne en kram. Och med lilla Lena så menar vi det. Lilla barnet inom oss som behöver få kärlek.
Yes.
Mm. Det jag tänkte på, har du träffat den här personen efter. Ja, du träffade honom när han kom till lägenheten och sådär efter att ni hade gjort slut. Men jag tänker efter här, har du stött på honom eller?
Sen skaffade jag ju familj och sen gifte mig och allt det här. Och så var ju jag borta från barnen om du tänker det. Och vi umgicks inte i samma kretsar på ett par år. Sen, vi säger kanske för, vad kan det vara, 10 år sedan kanske. Då träffade jag honom, då kom jag ju hem, då var jag tillsammans med en annan kille då. Och då kom han ju hem dit och köpte droger utav oss och sådär. Och
hur kändes det?
Nej men alltså, det kändes, då bestämde jag. Då ägde jag mig själv här. Då var inte jag elak mot honom, det var jag inte. Utan han var jättetrevlig och sådär då. Och jag hade ju stängt av och tryckt undan det här. Alltså, han betydde ingenting för mig. Det som var viktigt för mig här då, det var att jag var inte rädd för honom längre.
Nej, vad skönt.
Och sen hade jag ju min nya man här då. Och, så att jag kände mig trygg med det. Men det är ingen som jag skulle umgås med. Alltså nej, då, så kände jag då också. Och han som jag var tillsammans med, han gillade ju inte honom då. Så att det hände bara att han kanske kom till oss oanmäld 2-3 gånger eller något sånt där. Annars så, nej.
Hade du bearbetat det här då? Eller är det någonting som du har...
Det är väl något som jag gjort de sista åren. Ja.
Men jag förstår.
Ja.
Oh, tack än en gång Lena för din otroligt känslosamma och smärtsamma historia. Jag tänker så här, jag lever ju i en sund relation idag med min älskade man Gibbe. Jag tänker du har ju ingen relation i dagsläget. Är det någonting som, alltså är du rädd för att skaffa en relation eller hur tänker du liksom kring en relation idag?
Ja, alltså för det första så trivs jag jättemycket med att vara singel. Mm. Det vill jag ju säga. Mm. Och det här är ingen kontakt annons nu så att någon ska tro att de ska ta. Nej, förstår du? Nej, nu skojar jag. Nej, men alltså det är klart att jag känner mig en rädsla för att jag har ju det känns som att när jag tänker tillbaka på mitt liv så känns det som att jag bara har haft dysfunktionella relationer. Mm. Men nu är det ju så här att idag lever jag ju nykter och drogfri. Och det är ju något helt nytt och jag skulle ju absolut inte bli tillsammans med någon som är fullt aktiv.
Nej,
så det är klart att det finns en rädsla för det finns ju människor som inte går på droger som är våldsbenägna.
Ja, det är ett stort samhällsproblem som vi har.
Ja, precis. Och jag menar, det är klart att då tänker jag så här, ja, men med den kunskapen jag har idag, med allting som jag tycker att jag vet, då borde jag kunna inleda en relation utan med rädsla. Men... så naiv kan jag inte vara, utan det kan ju uppstå saker. Det kan ju ta ett tag, men jag känner en rädsla för att jag har ingen som helst lust att falla tillbaka i det, alltså göra våld på mig själv samt, förstår du hur jag menar?
Jag förstår precis vad du menar och det du har vittnat om här idag och det jag har pratat om förra gången och alla de här destruktiva relationerna, det har ju egentligen ingenting med kärlek att göra. Det är ju inte kärlek. I en sund kärleksrelation så, så existerar inget våld.
Och idag tänker jag så här. Vi spånar att jag träffar en man och han skulle ge mig en örfil. Då går jag direkt.
Ja.
Så är det. Och, men sen har jag ett nätverk. Jag har dig, jag har andra kollegor, jag har min sponsor, jag har folk i gemenskapen som jag förhoppningsvis skulle våga berätta det här för. Alltså förstår du?
Men precis, och att man kan se de här varningssignalerna och att liksom bli upplockad. Ja, Lena, vet inte hur många gånger jag har sagt tack, men jag säger tack igen för din...
tack för att jag fick berätta också.
Känns det okej? Nej, men eller vad sitter du för känslor nu?
Nej, men nu känns det okej då. Och idag så, det är klart att det är jättetragiskt det här som hände, självklart. Mm. Men idag kan jag liksom berätta för andra människor och hoppas att det är någon som kanske kan lyssna på det här och känner identifikation och vågar dela själv. Som vi har sagt förut, hör jättegärna av er till oss.
Absolut. Ja. Man kan ju välja att höra av sig till oss och berätta sin historia bara för oss. Mm. Man kan berätta sin historia i den här podden. Mm. Man kan höra av sig till oss om man bara vill ha råd och stöd. Det går jättebra att gå in på vår hemsida våldetsansikten.se eller kontakta oss på 08 327 100 eller på våra sociala medier.
Mm.
Jag tänkte så här, nästa gång, vad ska vi prata om då, Lena?
Ja, men det vet ju du. Ska vi säga det?
Ja. Ja, men så här, vi kommer prata om maktmissbruk. Det är så här, det här uppdagades, eller idén kom till när jag var på en rättegång med en klient eller en av våra medlemmar för ett par veckor sedan. Mm. Hon var då åtalad för våldsamt motstånd och hot mot tjänstemän, eller tjänsteman.
Mm.
Och jag är med henne i den här rättegången som stöd, och in kommer en stor polis på 2 meter, muskulös, vältränad. Och en väktare som också var väldigt stor. Och de ska då vittna mot den här tjejen som står åtalad för här. En liten späd. När det hände så var hon i aktivt missbruk.
Mm.
Och vi kommer prata om det. Och om allt går som det ska och som vi har planerat, så kommer hon också vara gäst i podden då. Antingen om hon sitter här i studion med oss eller om vi kommer ringa upp henne. Mm. Så hon får prata om känslorna kring det här. För att jag gick igång jättemycket när jag satt där i rättegången och tänkte, men hur fasiken har hon blivit anmäld för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd? Alltså de här bjässarna mot lilla henne. Och sen när jag hörde deras redogörelse, jag varit väldigt illa till mods, vart jag.
Förstår det.
Hon har blivit upplockad i, legat helt utslagen via en fontän.
Men då måste jag fråga, tog de reda på vad som hade hänt med henne, varför hon låg där vid fontänen?
Nej, det var ju precis det de inte gjorde, utan de tog ju liksom bara tag i henne och skulle flytta henne till annan plats. Och hon kommer få berätta om det här själv.
Ja.
Men just det här, alltså att 2 stora vakter eller 2 poliser liksom på en väldigt berusad tjej som de inte har någon aning om vad som har hänt med innan.
Mm.
Hon kanske har blivit våldtagen. Det kommer bara 2 män. Och,
ja, det var det jag tänkte henne. På. Ja.
Och sånt här finns ju rätt mycket av. Maktmissbruk och hur... hur de bemöter tjejer alltså som kanske både är liksom, påtända och påverkade fulla och konsekvenserna kring det och hennes upplevelse ska vi prata om. Så att det blir det nästa gång.
Ja, men det låter intressant.
Mm.
Ja.
Så att med det så tackar vi för oss. För den här gången.
Ja, tack Sara för att du lyssnade på mig.
Och tack för att du berättade, Lena. Det var jättesmärtsamt och känslosamt. Och nu när vi är klara här så ska jag ge dig en kram.
Ja, men det känns som en befrielse att berätta det här också. Gör det.
Ja. Mm. Och vi tackar för alla som har lyssnat. Och hör gärna av er. Som sagt, jag säger det igen, att det går jättebra att gå in på vår hemsida våldetsansikten.se. Där finns alla kontaktuppgifter. Både journummer och mejl och andra telefonnummer och telefonnummer till vår förening. Och
det är 08
327
100.
Så det är bara att ringa så får ni tag på oss, oavsett om ni vill ha råd och stöd, någon pratar med, berätta er en historia. Vi finns för dig. Finns
absolut.
För er. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej hej.